AI kommer kunna ta större grepp, kommer kunna hantera mer större komplexa frågor. Det skulle vara jätteintressant att se liksom hur, i framtiden hur vi skulle kunna påverka den typen av data som samlas in för det här, just den här sekundäranvändningen då, liksom utvecklingen av algoritmer.
I dagens avsnitt ska vi prata vård. För 2019 så släppte DIGG en rapport som vi har refererat till flera gånger i den här podden, där man konstaterade att AI kan hjälpa offentlig sektor att spara 140 miljarder kronor per år. Och den har, som vi hörde David i ett tidigare avsnitt säga också, förmodligen ökat den siffran. Och en av de största kategorierna där vi pratar om besparingar men också kvalitetsökningar är vården. Så därför har jag bjudit in Magnus Kjellberg till dagens avsnitt, som leder ett kompetenscentrum på Sahlgrenska universitetssjukhus här, som har just fokus på att öka tillämpningen av AI och hjälpa avdelningar på Sahlgrenska att förstå var man kan använda AI någonstans. Så Magnus, varmt välkommen till AI för ledare.
Tack så mycket.
Du har ju en otroligt intressant roll, och vi har ju känt varandra ända sedan vi startade i Sweden och gjort flera saker tillsammans, då vi har båda varit baserade i Göteborg och diskuterat mycket de här vårdfrågorna en hel del, dels inom våra projekt, men du har också varit väldigt aktiv i ekosystemet för att titta på hur ökar vi tillämpningarna snabbare, hur sprider vi kunskapen. Och nu har du då också en roll sedan slutet på 2021, där du bygger ett eget specialistteam, kan man väl kalla det, på Sahlgrenska, just för att dels öka intresset men också öka tillämpningen av AI inom vården. Vi måste börja liksom, Magnus, vem är du? Hur hamnar du här?
Ja, just det, så. Ja, jag började på Sahlgrenska för 4 år sedan. Jag fick en tjänst som för att leda en enhet som heter digital forskning, utveckling och innovation då, så att jag började i den änden, och AI var en av de områdena tillsammans med IoT och VR och så att just det här, titta på hur kan vi jobba med nya digitala tekniker och innovera och forska med dem. Och sen efter ett par år där så märkte vi väl att AI-frågan blev liksom lite speciellt, den blev extra central, kan man väl säga, och så då gjorde vi så att vi knoppade av det här AI-spåret och bildade kompetenscentrum AI. Så att sen, ja, som du sa, sen 2021 då, så har vi just kompetenscentrum AI som är fokuserat på AI-frågan, som jag leder då. Centrumföreståndare kallas jag. Sen så har jag en bakgrund i, jag kom ju inte från AI-hållet från början då. Jag disputerade en gång för länge, länge sedan, 2001, i biologi, life science kan man säga. Och sen så tog jag mig in på AstraZeneca, 10 år där, som jobbade med läkemedelsforskning och datadrivenhet, dataintensiva saker, prediktioner, maskininlärning, sånt. Så mycket AI på den tiden faktiskt. Då var inte AI ett riktigt modeord, kan man väl säga. Det kom senare. Men den typen av applikation, applicerad liksom maskininlärning, dataanalys, liknande saker liksom i läkemedelsforskning, biologi och kemi och liknande. Sen har jag jobbat lite, slutade 2010, jobbat mot en startup, Recorded Future, jobbat ett par år. De har ju blivit, då var de små, då var vi 15 personer på kontoret här i Göteborg, nu är det flera hundra. Inom cybersäkerhet jobbar man nu, ett av de som Göteborgs eller Sveriges framgångsrika AI-företag, ska jag säga. Så det var en väldigt bra upplevelse. Och Staffan Truvé som är CTO där, han är ju liksom i kompetenscentrum AIs referensgrupp, så att vi har fortfarande kontakt där. Sen har jag konsultat lite, jobbade på Chalmers ett par år med att tillämpa AI inom den forskningen som finns på Chalmers, och sen så hamnade jag på Sahlgrenska.
Det jag tycker är så häftigt med din bakgrund är att du är någonstans också beviset på hur interdisciplinärt det här är. Hur också viktigt det är när man jobbar datadrivet eller jobbar med AI, att man har fått olika infallsvinklar från dels olika branscher men också olika arbetssätt för att just kunna skapa resultat. Och precis som du säger, Recorded Future är ju en fantastisk organisation på många sätt i vad de har byggt och var tidiga på att prata om liksom maskinintelligens eller maskinlärande. Men så som när du då leder kompetenscentrumet för AI, hur ser ditt team ut? Vad är det för roller du har i ditt team idag?
Ja, det är intressant att du frågar det, för att när vi startade här för ett par år sedan så var det ju liksom det var en liten startup-känsla kan man säga. Vi var liksom, alla var ungefär lika. Vi var data scientist som lite AI-utvecklare då, allihopa på ett eller annat sätt. Och vi tog ju tag i de frågorna som kom liksom. Och, ja, lite som en startup eller intraprenör kan man väl säga på något sätt. Så intraprenör inom organisationen, stora Västra Götalandsregionen, stora Sahlgrenska då. Så. Men när tiden har gått och vi har blivit fler och så har vi väl upptäckt också att vi har ett behov av att differentiera oss lite, ta lite olika ansvarsområden. Så att vi märker ju liksom att just det här AI-utvecklingen är ju en, alltså utveckla AI-algoritmer är ju en bit i hela kedjan. Men en annan viktig bit är ju det här liksom bara vara ute hos verksamheter och prata med dem om vilka möjligheter finns det med för AI-tillämpning där. Vad har ni för problem? Hur skulle AI kunna stötta er? Och också förbereda projekt inför då själva algoritmutvecklingen. Så vi kan säga att det är liksom AI-innovatörer kanske vi har där. Så vi börjar väl titta på att ha liksom den typen av roll. Och sen har vi också det här att inte bara utveckla AI-algoritmerna men också när vi ska börja tillämpa dem. Att så här, produktionssätta kan man väl säga. Deploya kan man väl säga på en lite mer coolt engelskt språk.
Textspråk.
Textspråk, ja precis. Och där ser vi också att vi liksom behöver ha kanske någon speciell person eller någon som har ansvar och håller ihop. Så att tiden går nu, sen är det väl jag som kanske tar lite mer, ännu mer lite strategiskt ansvar och lite mindre operationellt ansvar vad tiden går. Så att ju större vi blir och ju mer mogna vi blir, desto mer differentierade tror jag vi blir här. Sen är det väl så också att vi samarbetar ju med redan befintliga liksom grupper och stödfunktioner och sånt som till exempel dataåtkomst. Vi har ju stora dataavdelningar som vi samarbetar väldigt nära med och vi har en IT-plattform, eller AI-plattform får vi säga, som är, drivs liksom av IT-avdelningen som har en liten gruppering som har hand om vår AI-plattform som vi samarbetar med. Så att det är på något sätt, vi lever i ett ekosystem samtidigt då. Men det är väldigt spännande. Vi är en stor organisation, det finns mycket liksom bra kompetens och att driva på AI-frågan totalt sett liksom, med kanske oss i centrum på, ska vi säga, på ett eller annat sätt där.
Och vi ska gå igenom alla de delarna idag i dagens avsnitt där vi pratar just om data, om eran strategi, vi ska prata om infrastrukturen, vi ska prata om möjligheter och även begränsningarna, vi ska prata om regelverken. För att i hela den här världen, framförallt inom vården, lever ju dels i ett ganska komplicerat eller komplext ekosystem med du har practitioners, du har massor av mängder olika roller som kan dra nytta av det här och sen så då prata om vikten av data. Men vi ska börja med någonstans att varför är det här så viktigt på Sahlgrenska? Varför är det här så viktigt för vården och varför finns ni till?
Ja, alltså om jag ska vara helt ärlig så är det väl att vi har haft en väldigt driven sjukhusdirektör som har sett liksom nyttan och varit ganska framsynt, liksom förutseende och varit tidig ute och tyckt att det här är någonting vi bör satsa på. Så på så sätt så har ju vi liksom haft ett försprång och det är ju liksom baserat på att ledningen har egentligen skjutit till resurser och sagt att ja, vi behöver den här kompetensen här. Så att det är liksom en så här grundförutsättning för att vi ska finnas. Sen är det ju liksom att vi finns på sjukhuset ser jag som att vi ska ju utveckla tillämpningar och se till att AI tillämpas i vården. Då är det ju viktigt att vi finns liksom där tillämpningarna ska ske. Att vi inte är en satellit som sitter någon annanstans och tror att vi utvecklar rätt saker utan vi är så nära som möjligt till där de kommer användas. Sen så är det i starten nu så är vi ett centra och vi är inte inbäddade i olika verksamhetsgrenar eller verksamheter. Men jag tror på sikt så kommer vårat centra kanske finnas kvar men vi kommer liksom ha inbäddad AI-kompetens ute i verksamheten när vi mognar som organisation i AI-frågan så.
Och det är intressant att du säger det, för det här med modigt ledarskap är ju någonting som kommer tillbaka gång på gång på gång när vi pratar om detta, liksom vad som är en av nycklarna och tidiga nycklarna till att man ska våga och lyckas komma igång med de här med att tillämpa AI. En av de andra delarna är att liksom ha en AI eller datastrategi. Hur ser Sahlgrenskas övergripande AI-strategi ut?
Ja, alltså vi har ju, Sahlgrenska tog ju fram en AI-strategi ungefär i samband med att vi skapar kompetenscentrum AI så ansåg vi, alltså på något sätt så ville vi inte göra det här att vi först skapar en strategi och sen gör vi en massa utredningar och sen så skapar vi kompetenscentret utan istället så tycker jag det är viktigt att vi får verkstad så fort som möjligt så att vi skapar liksom kompetenscentret och så lite parallellt så jobbar vi med strategin då så att Så den har väl funnits också sedan ungefär 2021, någon gång i slutet av 2021 där. Och den är ju liksom en slags, den är ju kopplad till den övergripande strategin som Sahlgrenska har. Den är, utgår ju väldigt mycket liksom från, eller förstås, från liksom patienterna och patienternas behov och patienternas bästa. Så att det är ju viktigt när vi tänker vad vi ska utveckla för saker, så är det ju patienten i fokus på ett eller annat sätt då. Sen så har vi ju liksom, när man bryter ner det här så är det ju förstås inte, klart vi tittar på patienten och hur kan vi tillämpa AI mot patienten, men likadant så kan vi ju tillämpa AI för medarbetaren som i sin tur påverkar patienten. Och vi har också ett tredje mål där vi liksom också ser att vi vill som organisation och som AI-organisation, eller om man säger hälso- och sjukvårds/AI-organisation, synas i omvärlden för att dra till oss samarbetspartner, skapa intresse kring frågan och på så sätt skapa ytterligare grogrund till AI-tillämpning och driva på AI-frågan internt. Så det är väl de liksom väldigt, väldigt övergripande grunden liksom kring AI-strategin där, för att säga. Sen har vi ju en datastrategi som är ganska snart beslutad, som är regional då. Så vi är ju, Sahlgrenska är ju en del av Västra Götalandsregionen. Och den är ju lite mer fundamental liksom kring datafrågan. Hur vi med hjälp av data, dataanalys och AI då, slash avancerad analys, kan dra nytta av och skapa bättre förutsättningar för att bedriva vård och hälso- och sjukvård egentligen. Så att den är ju liksom en grundläggande förmåga för att vi ska kunna jobba med AI-frågan i allmänhet. Så att det här hänger ju ihop väldigt tätt, liksom verksamheten, data, teknologin då, AI och sådär. Så att det är intressanta tider nu. Vi har en väldigt liksom intressant, det känns som vi har ett bra momentum i både Sahlgrenska liksom kring AI-frågan, men också Västra Götalandsregionen i helhet liksom kring data och AI-frågan även där. Så att jag ser framtiden an med tillförsikt.
Och VGR lyfter ju ofta upp som en väldigt framåtlutad organisation när vi tittar på offentlig sektor, just för att man har valt att satsa på några strategiskt viktiga områden och också då har varit medveten om att man rör sig i ett ekosystem och man behöver samarbeta för att bli duktig på detta. Och en av sakerna som vården verkligen behöver samarbeta kring, det är ju detta med data, datadelning. Alla som har lyssnat på det här avsnittet och alla som är någorlunda insatta i AI vet och förstår vikten av data, hur mycket data vi behöver för machine learning och kanske framförallt för att vi ska ha rätt typ av modeller, eller välja rätt typ av modeller och att vi ska ha tillräckligt bra resultat. Så hur säkerställer ni att ni får rätt data när ni arbetar inom sjukhuset?
Ja, alltså det är en jätteintressant fråga, för att den data som vi genererar eller har genererat och fortfarande genererar, den är ju baserad på liksom primäranvändningen, som vi kallar det, liksom alltså för patientens vård, liksom det operationella, och inte så mycket baserat på vad vi som AI-utvecklare skulle vilja ha för data. Och det är ju så vi jobbar, det är ju den världen vi lever i liksom. Det är, vad säger man, observationella studier i princip, den typen av data, som den datan som finns är det den vi har tillgång till, vi jobbar med den. Sen kanske i en idealvärld hade vi kanske velat samla in andra typer av variabler och på ett annat sätt, en annan upplösning och liknande. Och där är vi väl inte riktigt än, men det skulle vara jätteintressant att se liksom hur, i framtiden, hur vi skulle kunna påverka den typen av data som samlas in för det här, just det här sekundäranvändningen då, liksom utvecklingen av algoritmer eller utveckling av dataanalytiska metoder. Och att vi liksom även påverkar datainsamlingen där. Vilken typ av data är det vi samlar in? Så det var en bra fråga. Vi är ganska begränsade som det är nu för tillfället liksom, kring den datan som samlas in för andra syften egentligen. Men så är det. Jag tror där lever man med mycket i AI-världen i allmänhet. Är att vi får ett datasätt som funnits liksom historiskt sett, och vi tar den, vi jobbar med den. Försöker hitta så mycket signaler och mönster som möjligt ur det datasättet. Det är inte det ideala datasättet, men ändå något att sätta tänderna i, så att säga, och börja jobba med.
Ja, för hur är tillgängligheten på data i vården? Vi vet ju att det finns en begränsning i alltså vad vi får dela med oss av, vad vi kan dela mellan sjukhus eller till och med ibland mellan enheter. Så hur är tillgängligheten på data för er?
Ja, alltså den är ju, historiskt sett så är ju vi, alltså Sverige är ju fragmenterat, vi är ju flera regioner, sen är vi som region fragmenterade, så vi är ju liksom, vi är en region sammansatt av flera sjukhus och sen är vi kanske även inom sjukhusen också fragmenterade, och det har ju dels med juridiken att göra och kanske också kulturen skulle jag säga till stor del, att vi är kanske inte vana att dela data. Kanske inte nödvändigt att juridiken sätter stopp för alla gånger, men det är bara att vi inte har liksom den historik eller kulturen, det finns liksom inte i vår ryggmärg att dela data. Så att jag tänker det är en viktig aspekt att tänka att vi i första hand bör vi dela data. Sen finns det förstås etiska och juridiska begränsningar som gör att vi inte ska göra det på olika sätt, men att utgångspunkten bör vara liksom att vi ska dela data. Sen så har vi ju liksom massa problematik kring, alltså när jag nämnde fragmentering, att vi är tekniskt fragmenterade, vi har olika system som har olika format och olika struktur på datan, vi har det man kallar sig teknisk interoperabilitet som är dålig, men vi har även semantisk interoperabilitet som är dålig, att vi kallar saker olika i olika system eller i olika verksamheter. Så ett blodtryck är inte ett blodtryck, alltså de är inte jämförbara liksom mellan verksamheter i vissa sammanhang. Och sen förstås fragmenteringen kring det här med juridik och administrativa processer och sånt som kanske sitter mer liksom i kulturen eller i de organisatoriska bitarna som vi bär med oss. Vi är ju en region skapad från flera olika sjukhus och så vidare. Så att det är spännande. Jag tror vi rör oss i rätt riktning och vi har liksom ganska bra initiativ kring de här frågorna och börjar liksom bygga upp lösningar och processer. Men vi har en lång väg att vandra för att hitta ett idealläge.
En av de intressanta observationerna är just det här kring det interdisciplinära och vad man kan lära sig av varandra när man jobbar inom detta liksom område. Och också vad vi kan lära oss av andra transformationer. Vi pratar ju ofta om att AI är den nya elektriciteten eller nya elektrifieringen. Och en av anledningarna till att vi gör det är ju att vi ser det på som en liksom generell teknik. Inte nödvändigtvis för att det ändrade samhället på ett visst sätt, utan det är en generell teknik. Och när vi tittar på organisatoriskt vad som hände när elektrifieringen kom in i samhället, liksom i någonstans industrialiseringen, så var det inte de som hade kvar sina gamla processer när vi gick från ångmaskin till elektricitet. För att då var man tvungen att ha vissa strukturer och man kunde nyttja först där liksom energin kom in i en fastighet eller en fabrik. Men vad elektrifieringen gjorde var att man genom elektrifieringen kunde skapa en ny typ av produktionslina för att helt plötsligt var energin mobil. Så man var tvungen att ändra om processer för att verkligen dra nytta av tekniken. Och det är lite det du pratar om här också, Yves, att det nyckeln i, precis som mobil energi var nyckeln i elektrifieringen, så är data och datakällorna nycklarna i AI-fieringen. Och att då få vara med och påverka vad vi tar in för data, var tar vi in data, vilken typ av data, vad är det för kvalitet på data och hur snabbt kan vi liksom komma till experiment för att skapa nytta av den här datan. Att skapa den involveringen är inte bara nytta, det är inte bara nyckel i vården, utan det är nyckel för alla verksamheter som vill bli duktiga på detta. Så därför tycker jag att dels är det väldigt inspirerande att Sahlgrenska har och VGR tar fram en datastrategi, för att det skapar också en medvetenhet kring att data är viktigt, vi behöver göra någonting med detta och vi behöver aktivt mer på områden eller titta efter områden där vi också vill ta in data för att göra det operationella bättre. Men det görs ju också europeiska samarbeten när det handlar om data, bland annat då det här European Health Data Spaces som ni är involverade i. Vad är det?
Ja, men det är ju liksom, om vi tänker, om jag förklarade förut att vi är regioner i Sverige och vi har svårt att dela data och vi skulle vilja dela data mellan regioner, så har vi ju ytterligare liksom ett steg upp då på EU-nivå egentligen. Hur ska vi liksom olika medlemsländer kunna dela data? Och det är ju förslaget där som heter European Health Data Space, som är IHDS då. Förslaget är ju att både kunna dela data för primäranvändning, alltså för vård. Så om jag åker till Frankrike och ramlar och skadar mig där, så ska mina patientuppgifter kunna liksom föras över till den behandlande läkaren eller vårdenheten i Frankrike, men också för sekundäranvändning där vi pratar om nu när vi utvecklar AI och så, att kunna liksom dela data mellan medlemsländer på ett bättre sätt. Och EU är väl mycket kring det här att vi ska ha en fri marknad liksom på något sätt, av data ska kunna flöda fritt på samma sätt som arbetskraft och annat ska kunna flöda någorlunda fritt liksom mellan medlemsstater. Och det är ju väldigt spännande framtid, väldigt offensivt förslag tycker jag, och väldigt intressant, för det kommer ju förändra det kommer påverka hur vi jobbar med datafrågan i grunden skulle jag säga, och det kommer ha vara en väldigt möjliggörare för det vi vill göra. Sen är det ju som sagt väldigt, det är en väldigt offensiv, det kommer bli lite problem, alltså det kan nog, man ska nog inte sticka under stol med att det kan vara svårt att implementera den här tvärs över, men det är väldigt intressant, och jag tycker det är vi som region eller som vårdgivare eller som region eller som sjukhus bör liksom förbereda oss på att den ska komma, och hur vi ska kunna dels kunna tillhandahålla data till andra medlemsstater, men också se till att vi är kapabla att kunna analysera data och kunna göra förfrågningar till andra länder om data. Och vi är faktiskt med i ett EU-projekt som liksom, så att säga, provtrycker lite den här EHDS-principen då, där vi just kring ovanliga cancerformer, så det är just när vi har ovanliga diagnoser till exempel, där har vi ju inte speciellt, det är ju per definition då, så har vi ju inte så mycket data, och den datan som vi har i Sverige till exempel räcker inte, utan vi behöver liksom dela data på ett europeiskt nivå, både för bra högkvalitativ klinisk forskning men också utveckling av AI-algoritmer, och där håller vi på liksom att provtrycker detta lite nu innan IHDS faller på plats. Inte helt enkelt, inte helt friktionsfritt, men det är ändå väldigt spännande att vara med i de här liksom, längst fram kan man väl säga i den här datadelningsfrågan på EU-nivå.
Och det hörde vi också David Magård prata om i ett tidigare avsnitt här, om vikten av att Sverige tar en plats i de här rummen och vikten av att Sverige är med och påverkar och driver diskussionen, för att vi är duktiga på många delar, och vi tänker framåt när vi väl har modiga ledare som vågar ta beslut. Så att det här är väldigt viktigt att Sverige är med, för det är också, precis som du säger, det är långt ifrån där vi är idag. Idag är det en utmaning kanske att dela data till och med mellan sjukhusen då, eller mellan regionerna, så att vi ska kunna dela data till andra länder. En någonstans nyckel för att vi också ska kunna skapa riktigt mycket värde i vården. Men vad är i det, så kommer ju datan från verksamheten, och den kommer ju ofta från patienten som du säger. Vad är patientens roll i datadelning?
Ja, det är intressant, för jag tänker, alltså nu säger du patienten, och jag tänker att alltså, framtiden när vi pratar vården och så kanske vi egentligen ska prata om hälso- och sjukvård, och vi ska prata om individen och patient, att det är en liksom, jag ser ju framför mig att det här kommer suddas ut, och jag tror att vi börjar ju redan liksom samla in en hel del hälsodata i våra smartklockor och smarttelefoner. Aktivt stegräknare liksom är ju en enkel sak där, men vad tiden lider så kommer vi ju kunna samla in mycket, mycket mer saker via sådana, den typen av liksom konsumentprodukter, men också mer avancerade, lite mer åt, alltså medicinska teknikprodukter som vi kallar egen monitorering till exempel, där en patient mäter eget blodtrycket själv hemma och skickar in den resultatet till sjukhuset. Så att jag tror patienten eller individen då kommer bli allt mer involverad i det här med datainsamling, och kommer vara liksom, den typen av data kommer vara allt viktigare. Jag tror vi kommer se väldigt mycket intressanta framsteg inom det området, och också då kunna gå mot det här, kanske när jag sa att vi kanske ska prata mer om individen, patient, att också proaktiva, preventiva liksom, hur ska vi kunna tidigt upptäcka sjukdom eller kunna tidigt ge förslag på preventiva insatser, datadrivet då förstås, eller AI-drivet på något sätt. Jag ser väl att patienten kommer att vara mer och mer involverad liksom i det här själva datainsamlingen. Vilket är jättespännande och också lite utmanande, men framförallt spännande.
Mm. Och det där älskar jag, eller jag tycker att det är så himla bra perspektiv på det, att titta på att hälsa och sjukvård behöver inte alltid vara reaktiv, utan tänk om vi kan komma över och jobba proaktivt istället också, och faktiskt utbilda eller främja god hälsa för svenska folket, så att det blir civilinvånaren. En av mina stora idoler är ju min egen syster som är läkare, eller som är läkare på vårdcentral. Och det är ju fascinerande i att vara på en primärvårdsenhet, just för med tanke på vad man möter och vilken typ av patienter man möter. Så att vi har många diskussioner kring det här, men vad är det för patienter du möter nu? Vad är det de kommer in med? Och det är ju extrema mängder patienter som kommer in med stressrelaterade problem. Som då såklart kommer i förlängningen då belasta den stora sjukvårdsapparaten väldigt mycket. Så tänk om vården eller hälso- och sjukvården kan också ta en roll då genom en datadriven roll eller datadrivet perspektiv att också utbilda befolkningen eller främja och jobba proaktivt med särskilda insatser. Det är ju någonstans min, eller vår gemensamma dröm tror jag. Men en av sakerna som vi diskuterade inför det här avsnittet var också datautnyttjandets roll. Och vi pratade bland annat, du lyfte ett väldigt intressant begrepp som jag skulle vilja att vi bara spinner lite på. Det är datasolidaritet i när vi pratar om patientens roll eller individens roll.
Ja, ja men jag tyckte, alltså, vi gjorde ju en slags jämförelse då med liksom, om man tänker att man har mycket pengar, betalar man mycket skatt, har man mycket data så kanske man ska dela med sig av sin data. Och den känns väl rimlig på ett sätt. Sen när vi pratar om hälso- och sjukvården här, jag vet Peter, jag tänkte lite extra efter vår dialog. Så jag kanske, vad heter det, jag behöver kanske motsäga mig själv lite där. Och det, vi är ju liksom, just den här kopplingen, alltså, vet du, analogin mellan att ha pengar och betala skatt och sjukvård och ha mycket data. Man är, som patient så är man ju i en slags beroendesituation och man är ju, alltså, däremot som rik medborgare så är man, har man en liksom positiv. Så det är inte så lätt, men jag tänker också, men jag tänker just det här att datasolidaritet är väl ändå något som man ska fundera lite kring. Att vi kanske landar mycket nu när vi pratar om GDPR och liknande, att det är individens rätt till 100% att dela sin data eller inte dela sin data. Och att vi kanske ska liksom gå mer åt liksom, vad är solidariskt, vad är samhällets behov kring att få data? Det finns mycket problematik, alltså medgivande tycker jag är absolut en rimlig grundförutsättning för mycket saker. Däremot kan man tänka sig när det gäller datadelning att medgivanden påverkar också ganska negativt liksom vissa slutsatser man kan dra från dataanalys eller AI-algoritmer som man tar fram. För är det bara baserat på de som har gett medgivande så har vi redan snedvridit algoritmen, datasättet, och algoritmen är ju snedvriden redan från början. Det är ju baserat på de som har gett sitt medgivande. Vilket kan göra att vi skapar liksom så kallad bias redan från början där. Så att jag ser ju att vi gärna skulle gå mot ett mer datadelningsklimat. Där man känner att, det är mer, att vi liksom delar mer. Det är mer naturligt att dela data. Och att det ska vara som en självklarhet kanske. Jag vet att många länder har ju det här opt-out istället för opt-in. Alltså istället för ett medgivande så kan man begära att få inte dela sin data. Och det, så utgångspunkten är att man ska dela sin data. Jag tycker den känns ganska, den känns nästan lite mer naturlig. Och även när vi pratar European Health Data Space-förslaget där så är ju det också väldigt mycket baserat på att vi ska tillgängliggöra data i så stor utsträckning som möjligt. Komplettering till medgivande och ibland istället för medgivande så ska man nyttja liksom så kallade mycket riskminimerande åtgärder för att liksom data ska läcka, den risken för att den personliga integriteten ska påverkas och så vidare. Så att jag tänker att vi bör nog tänka liksom lite utanför det här med att enbart fokusera på medgivande. Och datasolidaritet är väl kanske en aspekt där, även om det kanske inte var så lätt som vi... Som när vi initialt diskuterade.
Nej, men och för att vi ska, vad jag önskar, och det är att låna begrepp lite från österländsk filosofi kring det här med samhällsförändring, det är att vi ännu mer i Sverige skulle ha en form av en rörlig tregenerationsperspektiv, eller ett rörligt tregenerationsperspektiv, att vi tänker, vad blir bäst för nästa generation när vi är i den här typen av ställningar, och då tror jag det där är en opt-out-version där man alltså aktivt väljer att man inte då vill dela data. För att vi kanske ska förtydliga det att om vi får mer data i vården, allmän data, mycket data på våra hälsotillstånd, så kommer vi kunna hjälpa fler individer i framtiden. Det är kanske inte alltid så att vi kommer kunna hjälpa dig när du delar din data. Data är bra, det är bra för oss att kunna liksom hitta delta och se skillnader över tid. Men vi kommer också kunna hjälpa andra som dig. Och framförallt i när det handlar om vården då, där vi har sällsynta sjukdomar, det är därför det hade varit väldigt bra om vi kan hitta det här European Health Data Spaces, för att ibland har vi inte tillräckligt mycket data på vissa typer av tillstånd, men också i allmänhet. Så att man tänker att okej, okay, jag har ett visst typ av tillstånd. Vad skulle vara bra om det händer, om det är andra som hamnar i det här tillståndet? Någonstans i det är solidariteten. Och jag önskar att hela samhället skulle gå över i det här liksom perspektivet. Att vad blir bäst för alla tre generationerna? Och det som, men det som ni som vården har att förhålla sig, alla har att förhålla sig till det här, men kanske vården i synnerhet är ju också liksom regelverken och policy vi pratar om. Och ni har GDPR, vi har patientsäkerhetslagen. Vilka regler och policies är det som gäller när det handlar om användandet av AI och även liksom datainsamling när det handlar om sjukvården? Vad är det ni behöver förhålla er till?
Ja, alltså vi är ju ett väldigt reglerat område som det är liksom. Vi har ju, ja, som sagt, vi har berört det redan kring dataskyddsfrågan och personlig integritet och GDPR, och vi har ju alltså nationella lagstiftningar som också påverkar hur vi kan använda patientdatalagen och offentlighets- och sekretesslagstiftningen och så vidare. Så att där har vi ju liksom redan avverkat en del svårigheter som vi har. Sen har vi ju den andra aspekten som har också med person eller individer att göra. Det är ju liksom att det är patientsäkerhet, att det vi tar fram, de AI-algoritmer som vi tar fram, ska vara säkra. De ska vara, vad säger man, så noggrant validerade. Vi ska validera dem så noggrant som möjligt och så vidare. Och där finns ju mycket lagstiftning kring AI redan nu. Vi vet ju, det är ju den AI Act eller AI-förordningen som kommer klubbas inom kort, eller ganska kort i alla fall, så kommer det liksom bli verklighet som kommer ta upp en hel del sådana här saker. Men vi har ju redan att förhålla oss till medicintekniska regelverket till exempel, som redan sätter upp en massa så här olika krav kring hur vi ska utveckla mjukvara då, eller AI-algoritmer för att behandla patienter. Så att på något sätt tänker jag att vi är liksom i det här fältet redan kring regelverk, och vi pratar också, mycket av det vi gör är ju forskning, som vi stöttar klinisk forskning, och där har vi regelverk, etikprövningslagstiftningen till exempel och sådär. Och det är på goda grunder de här lagstiftningarna, alltså, ibland pratar man mycket om lagstiftningar som ett bekymmer bara, att vi måste komma runt dem, men de finns ju där av en anledning, och det är ju liksom någon etisk grundläggande princip som vi har i samhället som återspeglas i lagstiftningen, så det är inga konstigheter egentligen. Sen så är det väl att ibland så kanske lagstiftningen inte riktigt hänger med i det tempot som den borde hänga med. Teknisk utveckling gör att lagstiftningen kanske inte riktigt är anpassad efter nuvarande liksom miljö. Digitalisering till exempel är ett typiskt exempel där lagstiftningen inte hängt med, och ja, AI då givetvis också. Men sen också tänker jag att vi har att självklart ska vi ha säkra, att vi ska vårda patienter och ingen ska råka illa ut. Och det behöver vi liksom, det är ju en etisk frågeställning i grunden, och att vi har en lagstiftning som försöker bara skapa förutsättningar för att vi ska kunna upprätthålla detta. Så det är inga konstigheter egentligen. Och ofta gillar jag att prata liksom om mer, alltså vi har, vad är de etiska dilemman snarast än vad är de juridiska utmaningarna, tror jag. För det blir enklare liksom att för mig själv att förstå, men också för att kommunicera med andra liksom kring de här frågorna.
Ja, för att regelverken är där för att skydda individer i en beroendeställning och att titta så att det etiskt blir rätt. Och jag tror att just för att vården har så pass mycket regler, och det här har vi diskuterat i specialistgruppen som tittar på vården, och även med dig och med bland annat Marcus Lingman på Halland, att där andra sektorer just nu, ett av sakerna som vi kommer följa i den här podden är ju EU AI Act eller AI-förordningen i EU, och vad andra sektorer eller andra delar av samhället kan lära sig av vården är ju just de här etiska tankemodellerna, just systemen och processerna för hur man gör det rätt, för att AI Act kommer förhoppningsvis då inte vara någon begränsning inom vården, just för att man redan har så pass mycket att förhålla sig till, och man gör etikprövningar när man tittar på forskningen, och att andra kommer behöva göra det också, men att vi behöver hitta ett kanske snabbare sätt att göra det på inom andra industrier. Så det finns ju också mycket att lära av vården här och lära av processerna som finns för att göra rätt. För det är när man gör rätt som vi kan använda det, och det är först när vi använder det som vi skapar värde. Så jag tycker att det här är väldigt intressant. Men du har ni ju också, det finns ju känslig data och det finns ju okänslig data. Kan du beskriva den här processen om vi går in mer på det som ni gör på kompetenscentret? Hur driver ni utveckling av teknik och modeller? Hur utvecklar ni och validerar AI-modeller för Sahlgrenska?
Ja, alltså dels så utvecklar vi själva liksom modeller baserat då på den datan, stora mängder data, eller ganska hyfsat stora mängder data. Ibland vill vi att det skulle vara större mängder förstås. Och det är ju liksom, antingen kan det handla om patienter, alltså medicinska frågeställningar. Vi behöver hantera patientdata och det är i princip kan man säga lite åt klinisk forskning eller verksamhetsutveckling med fast medicinska tillämpningar. Sen har vi en annan aspekt och det är ju liksom, vi är ju en organisation i allmänhet som har mycket annat där vi genererar data som vi ska kalla administrativa tillämpningar som handlar om annat än just patientdata eller patientvårdande grejer. Och där har vi ju en helt andra möjligheter oftast att komma åt den datan, nyttja den datan och skapa algoritmer baserat på den. Så att vi lever ju liksom, vi har ju båda de här väldigt känsliga uppgifterna och sen har vi den här liksom normalare datatyperna. Sen så jobbar vi ju liksom när vi utvecklar så är det ju allt från att ha ganska små datasätt och vad kan vi, vilka AI-metoder fungerar för dessa liksom små datasätt till de här jättestora datamängderna där vi kan ha superkomplicerade djupinlärningsmetoder. Kanske till och med de här stora språkmodellerna som är väldigt populära nu, liksom GPT-modeller och liknande. Så vi har hela det spannet egentligen jobbar vi inom och då också både liksom medicinska och andra tillämpningar. Sen så är det ju utveckling av AI-modeller, sen validering nämnde du också. Det är ju en annan fråga som är intressant. Alltså självklart så det vi utvecklar behöver vi också validera så att vi har en tydlig pipeline och vet att det som de AI-modellerna vi tar fram ger den effekt som de förväntas ge. Men vi har ju också möjlighet att ta in andra AI-lösningar eller andra AI-modeller och det finns ju väldigt, börjar komma väldigt mycket AI-lösningar kommersiellt tillgängliga, framförallt då liksom leverantörer som redan har certifierat liksom, certifierade lösningar som vi kan ta in och då tar vi in dem och validerar på vår data och ser så att de fungerar på i våra sammanhang för vår liksom, patientunderlag, våra processer, vår utrustning och så vidare och att de liksom är fit for purpose ska jag säga, för att använda hos oss. Och det är ju en minst lika viktig aspekt och jag tror kanske egentligen när vi pratar AI-utveckling och medicinska tillämpningar så är det ju egentligen de här kommersiella produkterna som vi i slutändan kommer landa vid att vi använder. Jag tror inte att vi har ju som sagt, jag tror jag nämnt det tidigare, det medicintekniska regelverket och den certifieringsprocess som krävs för att vi ska kunna skapa och införa och börja använda den här typen av liksom medicinska AI-tillämpningar är ju ganska omfattande, så att ibland så kan man tänka att det är kanske bättre att det är liksom en kommersiell aktör som driver det och kan liksom sälja sin produkt till alla möjliga vårdgivare och att vi liksom köper in den produkten till oss. Så att, och då måste vi förstås validera den och se att den fungerar i vår miljö och vår kontext.
För det här är ju extremt intressant om man tittar på eran roll, om man tittar på om man tittar på allmänna utvecklingen inom AI, att dels så har vi då den här balansen mellan att ni har känslig och okänslig data, liksom var kan vi hitta tillämpningsfallen, men också frågeställningen att det här träna modeller, ska vi träna våra modeller, ska vi bygga modeller eller ska vi ta förtränade modeller av andra leverantörer, så att ni blir också den här införande organisationen, så ni jobbar som en plattform mot det operationella, där man kan titta på vad som finns externt utanför den egna organisationen och titta på, kan vi hitta lösningar på de problemen vi står för, men också då gå in i organisationen och titta på, vad har vi för problem, hur identifierar vi problem och vad har vi för data på dem problemen. Så att man behöver kunna och förstå båda världar. Och det här tror jag är verkligen någonting för alla avdelningar, alla små, medelstora och större organisationer där man behöver titta på den rollen. För att nu vet vi att de här förtränade modellerna har exploderat. Vi vet att det kommer in nya modell, nya typer av träningsmodeller också med ensembles som man kan köra med olika modeller, så vi kommer få ännu starkare modeller och kanske ännu starkare förtränade modeller. Men då handlar det ju om det här med certifiering, identifikation och då att någon måste ta rollen som att för att validera. Och vad är det svåraste när det handlar om att implementera de här lösningarna som ni har stött på?
Ja, alltså det är ju... Det finns ju många hinder där. Alltså dels så handlar det ju om att bara identifiera dem först och främst. Det finns liksom, det blir ju man får gå ut och söka efter de här. Ibland så hör ju leverantörer av sig förstås, men vi vill ju liksom vara så öppna som möjligt och veta att vi får in så bra leverantörer och lösningar som möjligt. Så vi behöver ju söka brett. Och vi har ju lagen om offentlig upphandling till exempel, som också påverkar liksom hur vi ska jobba och hur vi kan upphandla olika lösningar. Så vi har ju fokuserat väldigt mycket på kompetenscentrum. AI har ju varit fokus kanske inte att upphandla och införa så mycket, utan vi ser ju liksom att vi ligger i steget före där och ser hur kan vi hjälpa verksamheter att testa lösningar. För jag tror det är ett steg liksom att få, dels att det här som vi pratar om, validera, se till att vi dels bygger vi upp en så här, någon slags allmän kunskap kring hur vi ska validera den här typen av lösningar. Det är inte så trivialt som man kan tro, liksom, utan det handlar mycket om olika statistiska beräkningar och liknande saker för att veta att det här verkligen fungerar och skapa ett underlag för en eventuell framtida upphandling då. Men sen handlar det också om att få kliniker ska få möjlighet att känna och klämma på det här, bara liksom förstå rent konceptuellt hur det är liksom att få jobba med ett sånt här beslutsstöd som hjälper mig, och ser jag en nytta av det här verkligen i det kliniska flödet som vi har? Och det kan man ju fundera kring också, att vi har ett speciellt kliniskt flöde nu och vi passar de här AI-lösningarna in i det flödet. Vi kan ju lyfta blicken lite och tänka att vi kanske ska förändra vårt kliniska flöde för att vi har nya verktyg här. Det är väl en sån, det är väl väldigt mycket lättare att tänka att vi behöver hitta verktyg som passar in i hur vi jobbar idag. Men man ska väl också tänka liksom lite bredare och kanske lite mer långsiktigt kring. Vi kanske bör förändra arbetssätten baserat på liksom det här nya verktygslådan som kommer. Men den är nog jätteviktig, tror jag, att se till att de som jobbar konkret och praktiskt med de här, vad säger man, arbetsuppgifterna där de här verktygen ska stötta, att de är involverade och får tycka till. För vi kommer ju förr eller senare det kommer vara en slags förändringsprocess där man liksom behöver kanske jobba på ett annat sätt. Man behöver jobba med ett nytt verktyg, och då att liksom få det upptaget, den biten tror jag kommer vara, är, jag vet ju redan att vi har några exempel där det har varit lite knöligt. Och vi har ju från digitaliseringshåll så har vi jobbat med de här frågorna ganska länge kring just förändringsbenägenhet och liknande. Och att det tar sin tid och det kräver väldigt mycket resurser liksom att förändra en stor verksamhet, en stor organisation. Och det tar, ja, man ska inte underskatta den tiden det tar. Och vi, som sagt, AI har inte kommit riktigt så långt än, så vi har liksom så mycket att delge där. Men den problematiken kommer vi också råka ut för.
Men ni har varit igång i 1,5 år och har projekt att faktiskt visa också. Jag vet att jag läste en rapport från sent i höstas, tror jag, när ni har varit igång ett år. När man pratade om 25 olika projekt då, som ni var involverade i just på Sahlgrenska. Så hur används AI just nu på Sahlgrenska? Vilka är de framgångsrika projekten som har kunnat tillämpas?
Ja, alltså jag tänker när vi tittar på liksom vår portfölj och vad vi jobbar med, så är det ju, så här typiskt trattformat liksom, att vi har väldigt många idéer, sen så kommer några färre blir det liksom som vi börjar jobba med aktivt, och sen ytterligare några färre som där vi visar att vi kan få fram någon algoritm, och sen ytterligare några färre där vi liksom har någonting som verkligen kan implementeras. Så att när vi pratar om liksom vår portfölj, så är det ju mycket så här utveckling och forskning, utveckling och innovationsprojekt som vi har i den portföljen, som förhoppningsvis i framtiden ska utmynna i fler implementerade lösningar. Sen har vi ju liksom några lösningar som vi har haft på plats ett tag som är liksom AI-lösningar, till exempel för strokevården. Vi har använt i planeringssyfte, framförallt under covid-tiden, men även i andra planeringssyften liksom. För att kunna se på resursåtgång och patientinflöden och vilken så här, vårdkompetens vi ska möta upp med och så vidare. Sen har vi också, det är ju lätt också att tänka, ja, men vad har vi för AI-lösningar? Och det är mycket AI inbäddat i redan befintliga liksom, mjukvarulösningar och medicintekniska produkter som man kanske liksom inte vid första ögonkastet riktigt förstår att det är AI. Och vi har, så att det finns liksom, när man bara tittar på det så finns det mycket AI-lösningar. Och till exempel har vi, breddinför vi nu det här tal-till-text-funktionalitet som är liksom en AI-modell som egentligen, ja, översätter talet till text, liksom en automatisk diktering kan man säga, liksom, så man får in den här datan i realtid in i journalen då, som kommer dels underlätta, effektivisera den processen, men också få liksom, hålla journalanteckningarna aktuella på ett annat sätt. Så att det finns ganska många olika exempel, och vi, som sagt, vi börjar ju närma oss fler och fler sådana här införda lösningar. Men det är väl så, man måste börja med ganska brett och en stor portfölj av möjligheter, och så utmynnar det i några få implementerade saker i slutändan.
För jag tycker att ert jobb och det som ni har gjort hittills har också bevisat det här, att så som jag tycker att andra kan lära sig av också, att när vi tänker vården så tänker vi ofta radiologin, vi tänker bättre diagnoser, vi tänker på onkologi, vi hör mycket om den forskningen som kommer fram, vi ser fantastiska nya lösningar inom brain machine interfaces där man använder AI såklart. Men sen så finns det hela den här andra sidan av hela hälso- och vårdapparaten som är det administrativa, där vi kan jobba med kanske mindre känslig data, där vi kan frigöra tid för practitioners, där vi kan verkligen frisätta och förenkla vissa processer, men ibland krävs det att vi förändrar dem. Men de här om vi tittar på de planeringsprojekt som ni har gjort bland annat då, har vi något konkret där som vi kan flagga med bara för att visa?
Ja, men något som brukar lyftas och som vi gärna lyfter, det är väl liksom, som har många intressanta aspekter, det är väl det som den planerings AI-lösningen som togs fram under covid-tiden egentligen. Det var ju liksom ett samarbete mellan oss då på Sahlgrenska, och så var det ju Telia och Ericsson som var liksom, det är ju just att vi jobbade med teleoperatörer och Ericsson var ju att just att vi använde ju liksom det här mobildatan som en slags proxy för att förutsäga liksom smittspridningen. Hur mycket folk rörde sig på något sätt var en indikator på hur smittspridningen skulle gå till. Och den visade sig att, och kopplar vi ihop den liksom mobildatan, mobiloperatörsdatan tillsammans då med den vårddata och det inflödet av patienter och så skapade prognoser baserat på detta, så fick vi bättre prognosmodeller helt enkelt, och kunde med bättre, högre säkerhet säga liksom vilken påverkan vi skulle ha på vården framöver, liksom i 2, 3, 4 veckor framåt. Så. Vilket var väldigt avgörande, ska jag säga, i den liksom, lite krissituation som vi var i emellanåt där, och förstå liksom hur vi skulle göra med extra vårdplatser. Vi hade ju ett stort fältsjukhus tält uppsatt på parkeringen på Östra sjukhuset till exempel, som inte användes så himla mycket tack och lov, men som liksom, hur behövde vi planera för liksom den framtida resursutgången var ju väldigt avgörande då. Sen var det ju också, jag får också säga att det var ju ganska intressant samarbete liksom, och vi jobbade tillsammans med andra aktörer som inte jobbar som traditionellt sett, vården är inte vana att jobba med teleoperatörer på det sättet tidigare, så det var också en intressant aspekt liksom, innovationsprojektsmässigt skulle jag säga. Det var väldigt stimulerande och väldigt, alltså jag måste säga stort tack till både Telia och Ericsson liksom, att de ställde upp pro bono får man säga i det här. Det var både vetenskapligt spännande projekt, vi publicerade artiklar kring det, men också att det var någonting som vi verkligen använde också där och då.
Och återigen så kommer vi tillbaka det här över att beviset på att vi lever i ett ekosystem och att det här, att vården är en del av samhället, men vi kan titta på andra typer av källor, annan typ av data för att kunna göra bättre prediktioner. Och jag tycker att det är ett sånt lysande exempel på hur man kan använda prediktionsteknik som faktiskt AI i mångt och mycket är. Liksom det, vi pratar om prediktioner, vi pratar om att optimera delar av processer och att verkligen hitta då de här fallen där det här kommer göra och skapa nytta. Förutom då nya typer av samarbeten, vad har ni lärt er under den perioden som ni har drivit kompetenscenter för AI? Vad är de största lärdomarna?
Ja, Alltså det är väl lite det här att ibland, jag tycker AI har ju fortfarande en tendens att i vissa kanaler så blåses liksom förväntningarna upp ganska mycket. Så det, alltså, vi har ju varit ute, man får inte säga att vi är ute och släcker bränder, men det är ju lite så att man måste tona ner förväntningarna ibland och säga att det är inte så enkelt som man kan tro. Vi behöver jobba med detta, vi måste, det får ta sin tid, det här är ingenting som kommer kanske ske över en natt. Speciellt inte i hälso- och sjukvården där vi liksom har sett något så här exempel på att mediantiden från liksom ett framgångsrikt forskningsprojekt till någonting infört i vården är 17 år. Att jag kan ha svårt att se varför AI-teknologi skulle gå på 2 år i så fall. Utan vi vill ju inte landa på 17 år förstås, för det är ju på tok för länge. Men att vissa saker behöver ta sin tid, speciellt när vi pratar om medicinska tillämpningar, patientsäkerhet och liknande, så är det tidskrävande utredningar som krävs. Liksom. Man behöver liksom göra prospektiva kliniska studier över en lång tid. Så det lite så här, ibland måste man vara ute och betona ner liksom förväntningarna och så här, och vara lite mer, ja, lite mer jordnära, får jag säga. Och det har ju blivit än värre. Sen ChatGPT kom så har det också, som saker och ting blåses upp ganska mycket, och det är ju extrema förväntningar på olika teknologier som jag tror kommer kanske, som vi behöver hantera på något sätt, och vi kommer inte lyckas med allt som alla förutsätter sig, så det vet jag redan. Så det är väl en lärdom egentligen. Den andra är väl att jag tror att det är viktigt att vi som organisation, liksom vi som sjukhus, att vi har den här kompetensen inbäddat hos oss. Alltså vi finns där för att kunna stötta, och vi kan skapa, se synergier, vi kan jobba liksom både strategiskt och taktiskt med frågan. Vi kan skapa kontinuitet också. Alltså tidigare kanske vi drev projekt med någon extern samarbetspartner, projektet var slut så följde det nästan i glömska. Det liksom, man la bort det här och så låste in det i ett skåp, och sen så börjar man om från början vid nästa projekt. Nu skapar vi liksom kontinuitet i frågan så att vi får liksom lärdomar på olika sätt som gör att det blir lättare och lättare för varje nytt projekt och för varje nytt år som går egentligen. Det är väl några lärdomar i alla fall. Så det finns många lärdomar tror jag som man skulle kunna lyfta.
Det jag tycker är spännande med det, för det finns en ödmjukhet för hur komplex vården kan vara, och då implementeringstid på 17 år. Men vad är framgångsfaktorer för er för att kunna då driva på implementering? Har ni hittat några liksom nycklar där som man kan ta med sig?
Ja, men en är ju att vi vi kan jobba nära verksamheten, våra liksom de kliniker är de som har behoven. Och då handlar det ju både om att vi jobbar tillsammans med forskare, men också liksom med de klinikerna liksom ute på golvet så att säga. Så det är ju en nyckel skulle jag säga. Den andra är ju liksom datatillgångar vi pratat om tidigare, och se till att vi har liksom en process och att vi har interoperabel data och liknande saker. Vi har data och bra kvalitet som vi kan utveckla AI-modeller på. Samarbeten, ja, den har vi inte nämnt så himla, eller lite grann har vi nämnt den. Jag tror den är också en nyckel, att vi dels att vi olika så här, vårdgivare, vi olika regioner och sjukhus i Sverige samverkar. Vi, alltså i AI Sweden-sammanhang så finns det ju till exempel informationsdriven vårdinitiativet där vi jobbar liksom tillsammans med bland annat Region Halland och Region Västerbotten och Karolinska, där vi liksom utbyter erfarenheter och lär av varandra. Men sen också lite det som disciplinöverskridande eller vad säger, sektoröverskridande, att vi liksom lär oss av andra discipliner. Så vi har ju varit, till exempel har vi varit med i den talangattraktionsprogrammet där vi tillsammans då med Sensect som håller på med självkörande bilar och AstraZeneca, läkemedelsföretag och vidare, där vi AI-frågan är ganska, skrapar man lite på ytan så är det domänspecifika väldigt, det är inte så mycket, det är bara liksom en liten tunn hinna egentligen, och att metoderna är väldigt lika, så att vi liksom i det talangattraktionsprogrammet då, så kunde det här talangerna då jobba hos oss i 6 månader och sen flytta vidare till Sensec och kunde ta med sig liksom metoder och idéer från oss till det här själv, och hur man jobbar med självkörande bilar då liksom, och bildanalys och liknande. Och tvärsom då, så att vi liksom korsbefruktar över sektorsgränser. Jag tror det är också en nyckel faktiskt som jag ser.
Mm. Mm. Och då att vi lär av varandra och vi tar med oss och vi blir klokare med tiden. Hur, för några andra som behöver bli klokare på detta också, det är ju klinikerna, precis som du säger, och personalen. Hur har ni arbetat på Sahlgrenska med att förbereda och involvera personalen? Dels för att då vara beredda på vad som kommer i framtiden, men också för att ni ska få bättre feedback och bättre idéer på potentiella förslag.
Mm.
Hur man går tillväga där?
Ja, alltså förutom då att vi har liksom så här utåtriktad aktivitet på olika sätt, vi liksom har lite uppsökande verksamhet och ut och pratar med olika verksamheter, så ser vi ju till att ha dels lite olika seminarieserier och event och sådär, men också utbildningsinsatser av olika slag. Så vi har från en ganska basnivå liksom där för vem som helst egentligen, uppåt till mer avancerade nivåer där man som kanske mer avancerad kliniker eller kanske redan kan jobba med klinisk forskning och biostatistik skulle kunna ta steget in i maskininlärningsvärlden till exempel och skapa AI-algoritmer och sådär. Så att vi försöker ju liksom skapa den här, vad säger man, med hjälp av utbildningsinsatser försöker vi liksom skapa den här grundläggande förståelsen kring frågan och se till att vi breddar det här med AI-tillämpningarna så gott det bara går. Vi är ju ett center för tillfället, vi är ju inte så många. Vi är 8 personer och vi servar 18 000 anställda. Så att det är ju en ganska... Vi behöver ju jobba på den här bredden egentligen på något sätt också. Samtidigt kanske ser vi ju att vi har en roll för framtiden att vara ett kompetenscentra även för framtiden, men vi måste ju se till att få ut kompetensen ut i verksamheterna på sikt. Och då är utbildningsinsatser viktiga.
Utbildning, involvering och sen så då en datamognad och en kompetensmognad såklart. Ni jobbar ju då patientcentrerat eller patientfokuserat, och det är det som man har pratat om i vården väldigt länge. Så hur ser du på möjligheten att använda AI för att anpassa och individualisera vården? Vad är möjligheterna med AI? Vi går över på möjligheten också.
Ja, alltså finns det väldigt stora möjligheter. Det är ju liksom kärnan lite i det här att kunna mer precist ge förslag på behandling eller diagnostik och behandling för patienterna. Det är liksom det vi kallar precisionsmedicin idag. Liksom. Eller precisionshälsa är väl också liksom ett vidare begrepp kring detta. Och just det här, dra nytta av det här liksom den komplexa datan som vi har kring varje patient. Multivariat data så att säga. Vi samlar in många olika aspekter. Vi har till exempel ärftlighet i form av gener. Vi har röntgenbilder kopplade till patienter, vi har alla möjliga liksom mätvärden, journaler, text i journalerna. Vi nämnde tidigare det här med insamlad data från konsumentprodukter, mobilappar och liknande saker. Att kunna samla all den här datan och skapa liksom en digital tvilling eller så här liknande av patienten då, för att sen liksom kunna skräddarsy både behandling och eller både diagnostik och behandling, men också kanske upplevelsen till viss del skulle man kunna säga, liksom hur vi bemöter patienterna på ett bra sätt. Alltså personcentrerad vård skulle man på något sätt, eller individualiserat anpassad vård, skräddarsydd vård.
Och där har vi ju någonstans visionen av den stora hälso- och sjukvårdsapparaten, att den ska kunna vara personlig, proaktiv och precis. För kan vi göra det här så kanske vi kan hålla fler individer från vården friska längre i livet, och det hade ju varit den ultimata drömmen. Vad kommer AIs roll vara i för en kliniker? Hur ser du på samverkan mellan liksom AI och mänskliga läkare? Vi har ofta pratat om att, eller tidigare har man pratat om att AI kommer ta jobb och ersätta människor, men vi ser ganska tydliga resultat på att nej, men vi kompletterar väldigt bra och vi kan göra bättre. Så hur ska samverkan mellan kliniker och AI ske?
Ja, alltså vi pratar ju mycket beslutsstöd när vi pratar liksom AI-tillämpning, och det är liksom vi bygger beslutsstöd där det finns en AI-algoritm eller lösning som stöttar liksom kliniker eller vem det nu är egentligen som jobbar, som vill ha ett stöd i sitt, för att fatta beslut då. Och det är ju liksom där jag ser i första hand att vi kommer att använda. Det finns ju många aspekter liksom kring det här att automatisera beslut och vad säger man, både etiska och juridiska problem kring detta liksom, som så att jag tror, men också att vi kanske inte riktigt är mogna än att automatisera för mycket av detta. Utan på sikt kommer vi säkert automatisera delar av det, men på kort sikt så tror jag vi kommer jobba med liksom beslutsstöd på olika sätt där AI-algoritmer kommer finnas inblandade. Och jag tror en viktig aspekt, eller det finns flera viktiga aspekter när vi pratar beslutsstöd. En är ju dels att de är välvaliderade AI-lösningar eller AI-algoritmer, det pratade vi om tidigare, så att man kan verkligen lita på det som föreslås. Liksom, kan man dra liksom slutsatser baserat på detta för att fatta beslut? En annan är ju liksom det som pratas om mycket kring explainable AI, som förklarbar AI kan inte bara AI ge ett förslag, men också förklara varför den ger det förslaget, tror jag kan vara en viktig aspekt liksom kring att skapa ett bra beslutsstöd. Och sen till en tredje aspekt som man kanske glömmer ganska ofta när vi säger att vi ska jobba mer datadrivet och informationsdrivet och vi ska använda AI, är också att vi sitter ju där med liksom det här. Och det är väldigt tydligt i vården. Vården ska ju vara kunskapsbaserad, evidensbaserad. Vi sitter där med jättemycket kunskap redan, liksom riktlinjer kring hur vi ska utföra behandlingar. Hur kan vi syntetisera den här datadrivenheten med den kunskapsbaserade vården liksom, och kunna hantera det här på ett bra sätt? Det är ju liksom, kliniken hamnar ju någonstans mitt emellan där, och att vi behöver bygga bra beslutsstöd så att man kan liksom värdera de här sakerna mot varandra. Till exempel, man kan tänka sig att ett datadrivet beslutsstöd skulle ge motsatt rekommendation än vad det kunskapsbaserade skulle ge. Och hur gör man som kliniker då? Liksom? Vilket beslut ska man fatta? Så just det här, den här syntesen där mellan kunskap och data känns också som en nyckel, tänker jag.
Och där har vi ju lite en sån här framtidsvision av att vi ska syntetisera kunskap och göra den kunskapen mer tillgänglig, snabbare för klinikerna. Dels för att de ska få underlaget snabbare, data, så att man gör rätt typ av diagnos och får beslutsstödet. Men också kanske uppdaterad på den senaste typen av behandlingsmetoder, så att man inte alltid då har med sig det man lärde sig på läkarlinjen eller på programmet. Man läste programmet om man varit ute i 10-15 år. Nu är inte det som händer, men att man hela tiden ska kunna vara uppdaterad i nästan då realtid för att kunna erbjuda det som är det effektivaste. Så om vi fortsätter hålla den, för att konkludera avsnittet där, om vi håller liksom framtidsvisionen här nu då, hur tror du att AI kommer förändra hälso- och sjukvården inom de närmaste 5-10 åren? Vad är det som kommer hända?
Ja, men jag tror vi kommer ha liksom, det kommer få ganska mycket smala lösningar för det första, så vi kommer skapa liksom, det kommer finnas beslutsstöd som hjälper till liksom med vissa specifika uppgifter. Det är väl så, och det är väl så har jag tänkt hela tiden. Ja, men det är de uppgifterna som AI kan hantera. Liksom väldefinierade problem kommer AI kunna hjälpa till med. Men sen liksom senaste utvecklingen med de här stora språkmodellerna, så börjar jag också fundera kring att det är liksom nog AI kommer kunna ta större grepp, kommer kunna hantera mer större komplexa frågor. Och jag tror nog att vi även, som bortsett då från de här smalare applikationerna inom till exempel bilddiagnostik eller tolkning av röntgenbilder och sånt, kommer kunna se AI som kan diagnostisera patienter, kommer kunna sammanfatta långa journaler, kommer kunna liksom förstå saker på ett annat sätt och kommer stötta då framförallt, jag skulle säga, mycket av den vårdadministration som vi sysslar med idag kommer kunna bli förenklad med hjälp av AI-verktyg på ett eller annat sätt. Jag tror 5-10 år tror jag att det är inte alls orimligt att vi kommer ha en hel del sådana AI-lösningar på plats faktiskt.
Och det blir som att vi har ett lager, att vi ska inte säga att vi konkurrerar ut befintliga roller eller befintliga arbetskraft, men vi kompletterar dem så att vi kan frigöra tid så att en läkare får vara mer läkare, en sjuksyster får vara mer sjuksyster, alltså alla typer av kliniker, alla typer av practitioners ska kunna vara mer där de tillför värde, till exempel då i mötet med patient, eller att en forskare ska kunna vara än mer forskare och att vi kan automatisera eller förflytta vissa typer av processer. Magnus, vad är du mest spänd på?
Oj, vilken bra fråga. Men jag är väldigt spänd på vad Sverige kommer ha för roll för i framtiden, ska jag säga. Jag känner mig lite så här oklar på det. Jag känner ju att Sverige är en innovationsnation och att vi är ganska framåt. Men samtidigt finns ju risken att vi blir lite omsprungna liksom av ja, kanske inte resten av Europa, men resten av världen på något sätt. Det händer mycket runt om i världen och jag känner ju inte riktigt att vi i Sverige hänger med riktigt på det sättet som vi borde. Så jag är ju liksom lite skrajsen och nyfiken samtidigt vad Sverige kommer ha för roll i framtiden i AI-frågan.
Jag hoppas och tycker att man kan ta mycket inspiration från det som du gör, mycket inspiration från det som ni har gjort på Sahlgrenska och på VGR. För det tåls att upprepas, det sägs om och om igen i den här podden. Vad vi behöver är fler modiga ledare som vågar sätta modiga visioner och som vågar börja arbeta. Vi behöver fler människor som dig som också är interdisciplinära och tar med sig sin erfarenhet från olika branscher, olika industrier, olika organisationer och tillämpa på dem. Riktiga problemen, på de allvarliga problemen. För det, och sen så behöver vi också tålamod. För vi vet att vissa av de här sakerna kommer ta tid. Men det finns processer att förhålla sig till. Och jag tycker att så som ni jobbar med att driva involvering, att våga hitta nya samarbeten, att våga titta på att också strukturförändringar, men en ödmjukhet mot att det kommer vara tid och titta på vad man kan göra under tiden, titta på balansen mellan känslig och okänslig data och också då hitta nya samarbeten med potentiella leverantörer är väldigt inspirerande. Magnus, tack så hemskt mycket för att du ville vara med i AI för ledare. Jag tror eller vet att det finns alla anledningar att återkomma till det här ämnet tillsammans med dig och inom en ganska snar framtid. Så tack så hemskt mycket.
Tack ska du ha, Peter.
Du som lyssnar på det här är ju uppenbarligen nyfiken på AI och vad AI kan göra. Så vill du veta mer om det svenska AI-ekosystemet så tycker jag att du ska surfa in på ai.se. Där hittar du mer information om oss på AI Sweden och det arbete vi gör. Och har du frågor och funderingar så får du gärna höra av dig till mig. Du hittar mina kontaktuppgifter här i show notes tillsammans med länkar till innehåll som vi pratade om i dagens avsnitt. AI för ledare är en podcast av AI Sweden med mig Peter Kurtzfeldt. Vi hörs nästa gång.